Så smaka och se att Herren är god. Det har varit bibelordet, det tror jag ni har förstått. Jag kan säga att jag sa det 10-15 gånger första kvällen. Och så var det någon som efter samlingen sa, vad är vårt tema för läget? Ja, så är det på läger. Det är inte lätt alla gånger. Men det är vårt tema i alla fall. Och ibland kan de fundera på, var kommer de där temana från? Och vi försöker alltid be till Gud och fundera, vad är det Gud vill säga till barn på ett läger? Vi förbereder alltså och funderar på att vad är det här året som verkligen barnen vill höra och behöver höra, som Gud vill säga till dem. Och det som klack till i mitt hjärta några veckor innan läget var en bild som jag såg i sociala medier. Det var den här. Önskar att jag vore en mobiltelefon. Då skulle någon hålla om mig och de skulle ha sett på mig hela dagarna. Och det där grep tag i mig i mitt hjärta faktiskt, funderar, men är det här verkligen sant? Och så inser jag det, men det här är mycket av vårt samhälle idag. Inte bara bland de barnen utan även bland oss vuxna. Att mycket av det man inte ser, det tittar man. Man tittar på mobiltelefonen istället. Eller på annat. Istället för att vara tillsammans. Och därför blev ämnena från de här olika samlingarna att Jesus ser, precis det som sjöngs, att Jesus hör och Jesus berör. Och att Jesus alltid är närvarande och att smaka och se att Herren är god. Så det var våra teman de här dagarna. Det är ju så att alla människor, oavsett ålder, vill bli sedda. Så är det bara. Alla vill bli sedda. När man går i skolan så räcker man upp handen. Vi hade samtal om det. Hur gör ni era klasser? Jag ska inte gå igenom det. Det var väldigt olika. Allt ifrån att man satt still och höll upp handen tyst till att man rusade fram i lektionen och talade om att man kunde. Det var allt däremellan. Kan jag säga. Det var väldigt olika hur man gör. Men grejen med att räcka upp handen som man alltid har gjort, det verkar vara något universalt, det har funkat länge, i många år, det är att man vill bli sedd, för jag kan svaret i skolan. Det är ju själva poängen med att räcka upp handen. Men det räcker ju inte bara med det, man fortsätter att vilja bli sedd på olika sätt i samhället, och ibland så gör man det genom att man klär sig annorlunda, som den här killen med rosa kortbrallor när andra hade kostym. Alltså man sticker ju ut på något sätt, men det är ju inte alls annorlunda. Så var det ju även när jag gick i skolan, att en del kläddes annorlunda. Jag hade en sån period också, och jag vet inte varför, jag tänker inte ta om vad det var med någonting. Men det, ja, som tur var fanns det inte mobiltelefoner på den tiden. Så det finns inte dokumenterat, hoppas jag. Men ändå, alltså, men grejen med de här grejerna är, eller att man färgar håret, har en hög tuppkam, eller att man låter väldigt mycket. Ibland kan det ju vara så i våra skolor eller på arbetsplatser att det finns någon som låter väldigt mycket, som är lite stökig, som bråkar lite och som inte kan sitta still, eller vad det nu är för någonting. Och man kan fundera, varför kan de inte bara låta vara stilla och tysta? Och mycket av det som jag tror att de här beror på är att de ropar egentligen, se mig. Det är det som jag griper tag, därför att de kanske inte blir sedda hemma. De får ingen bekräftelse att någon ser dem, utan de måste stöka till så att någon ser dem. Även fast det blir galet, ja, men det är ändå någon som ser mig. Oavsett om jag gör fel saker, så blir jag ändå sedd. Det är själva poängen. Om man inte blir sedd på något annat sätt kan man ju ändå bråka mycket så att man blir sedd av den anledningen. Eller stöka omkring. Eller vad det nu är för någonting. Och det finns i alla åldrar. Människor som vill bli sedda. Alla vill bli sedda. Vi också, du och jag. Men det är inte alltid någon ser dig. Det möter vi emellanåt, människor som inte blir sedda. Men så är det ju när vi väljer att inte se människor runt omkring oss. Kanske några av oss väljer att inte se den som sitter och tigger utanför matbutiken, utan bara går förbi. Gärna tittar åt något annat håll, eller kanske väljer en annan väg. Så att jag slipper se. Eller så ser vi någonting och så tittar vi bort, därför att vi vill inte blanda oss i det, reagera. Vi väljer att inte se, trots att vi egentligen ser. Men Gud ser. Jesus ser. Och det var vårt poäng och det som är. Därför i andra krönikeboken, kapitel 16, kan säga så här, de var väldigt bra att bläddra i sina biblar. De var snabba som vesslor, om nu vesslor bläddrar i biblar, men de var snabba i alla fall. Och såg, hittade snabbt i allt från Nya testamentet till Gamla testamentet. Det kan jag säga, de var väldigt duktiga och blev bättre och bättre. I kapitel 16 och 9 så står det så här. Herrens ögon överblickar hela jorden för att han ska kunna stärka dem som av hela sitt hjärta håller sig till honom. Gud ser alla människor. Vi har ju inte möjlighet till det. Vi kan ju inte se alla människor. Eller hur? Vi hade lite diskussion bland ledarna. Hur långt kan man se egentligen? Det kan ni fundera på. Det ska vi inte ta nu. Men ändå. Men vi kan inte se alla människor. Men Gud kan se alla människor. Om du funderar på det, att det är ingen som ser mig. Tänk då att det finns en Gud som ser dig. Han vet exakt var du är, var du befinner sig och hur du mår. Gud ser. Och jag frågade barn, är det där otäckt att bli sedd hela tiden? Det var inget barn som tyckte det var otäckt. Hur ni vuxna tycker att bli sedd hela tiden, det är en helt annan sak. Men barnen tyckte det var helt okej. För att man känner sig trygg. Man är aldrig ensam. Så var svaret jag fick när jag pratade med barnen. Jag är aldrig ensam, för det finns en Gud som ser mig. Visst är det bra? Vi har en Gud som ser oss. Och Jesus såg människor. Jesus, han såg barnen och kvinnorna. Ja, men det gör ju vi också. Men på den tiden Jesus gick på jorden så såg man inte på barnen och kvinnorna. De betydde ingenting. Man såg att de fanns, men man tittade inte på så vis. Valde man bort dem? De betydde, de var värdelösa. Man räknade inte med dem. Men när kvinnorna och barnen ville komma nära Jesus så stoppade männen dem. Lärjungarna sa stopp. Jesus närmade sig till och med och sa stopp. Men Jesus såg att det här höll på att hända. Han sa, nej men låt bli. Barnen tillhör mig. Så att han släppte fram kvinnorna och barnen. Han såg dem. Men han såg inte bara kvinnor och barnen. Han såg dem där som ingen annan ville se. Som den rike mannen Zacchaeus som valde att sitta i träd. Ja, men han var ju man och han var rik. Ja, men han var inte populär. Så folk valde att inte se honom för den skull. Det är klart man ser om det sitter en gubbe i ett träd. Det var ju massa folk runt Jesus där i Jeriko när han kom gående. Men ingen reagerade. Därför att det där var ju den där Zacchaeus. Honom ser vi. Vi väljer att inte se honom. Men Jesus valde att se honom. Och så förvandlades hans liv. Därför att någon såg honom. Jesus såg den ingen annan såg. Eller det som folk valde att inte se. Jesus ser hela tiden. Och så finns det ibland de här upplevelsen att ingen lyssnar. Och så samtalar vi ibland, kan man verkligen höra utan att lyssna? Hur gör man då? Ja, men det kunde man faktiskt efter lite samtal där, att man kan höra utan att lyssna. Ibland är det jobbigt om man har suttit med någon och hört ett samtal och så ställer de en fråga och du har tänkt på något annat, funderar på vad det är för mat och så ställer de en fråga och jag har ingen aning vad de har sagt. Jag vet inte om ni har upplevt det, men ibland så händer det faktiskt att man hör men inte lyssnar. Så kan det vara på lektionen, så kan det vara på arbetsplatsen. Man ser att det står någon där som pratar och det låter, men har ingen aning vad de säger. Därför man tänker på något annat. Så det är skillnad på att höra och lyssna. Och många upplever det där ibland. Om man nu blir sedd för att det man har det jobbigt. Och så får man hjälp, kommer till ett samtal, till en kurator, till en själavårdare, någon socialt som man verkligen får prata ut om det som är jobbigt. Både som liten men också som vuxen. Äntligen någon som ser mig, jag får berätta det jag upplever. Och så är det en del som upplever att den som man pratar med hör men lyssnar inte. Därför att det är jag, när jag öppnat mitt hjärta och berättat det som är jobbigt så händer det ingenting. Därför att om man hör och lyssnar, det innebär att man också ska agera. Det man har hört någonting, man kan hjälpa, man kan vägleda på olika sätt. Men allt för många möter människor som bara hör och inte lyssnar. Vi alla drabbas av det. Men vi har en Gud som alltid hör. Gud hör alltid. Ett par bibelord där också. Jeremia 29:12 så står det så här. När ni åkallar mig och ber till mig ska jag lyssna på er. Gud vänder sitt öra till alla människor och inte bara hör utan lyssnar på vad vi har att säga. Gud har en superhörsel, han behöver inte ens ropa högt. Vi kan ropa högt, det funkar. Men det räcker till och med bara att tänka en tanke. Till och med Gud hör när vi tänker. Det räcker det. Att sända en tanke till Gud så hör han precis hur du har det. Och inte bara hör utan han också lyssnar. Han agerar. I Matteus kapitel 7 så står det så här. Vers 7-8. Be så ska ni få. Sök så ska ni finna. Bulta så ska dörren öppnas. Till den som ber han får, den som söker han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas. Alltså när man kommer till Jesus med det man har, vad du bär på, när du pratar med honom, så hör han inte bara vad du säger, utan han lyssnar och agerar. Du får hjälp. Bönesvar kallas det oftast. Att man, det händer någonting. Att Gud inte bara hör vad du säger och så händer ingenting. Nej, men han svarar. Svarar han alltid precis det vi vill ha? Nej, det gör han ju inte. Gud är ingen maskin, Jesus är ingen maskin där man kan önska precis vad som helst. Men han svarar på det sätt som Gud vill. Och Gud lyssnar alltid på vad du har att säga. Du får komma till honom och han hjälper dig. Det har vi också många vittnesbörd om, att Gud hör och lyssnar och agerar. Både bland vuxna och barn. Att Gud inte bara hör och händer ingenting. Nej, men Gud hör din tanke, din bön, ditt rop, vad det än är för någonting. Och så agerar han. Reagerar och är med dig. Och för att du riktigt ska förstå det så tänkte jag att vi ska läsa den där salmen. Det är inte bara vers 9 vi har egentligen hållit på med som är temat smaka och se. Utan hela den salmen, för mig har den vuxit de veckor jag har jobbat med lägret. Så har gång på gång kommit in på vers och ord för att känna att det här har vuxit till något fantastiskt. Det här är levande bibelsöversättning, så jag tänkte att ni får läsa tillsammans med dig, ni som vill. Ni andra får lyssna, så läser vi högt tillsammans. De som ser upp till Herren kommer att stråla av glädje. Och de kommer aldrig bli besvikna. Det var precis vad som hände med mig. Jag orkade inte längre. Och då ropade jag till Herren och han hörde mig. Han räddade mig ur alla svårigheter. För Herrens ängel ställer sig skyddande bredvid den som tar Gud på allvar. Här är David i det här fallet som inte orkade längre. Han hade kämpat med livet, var det här behöver inte, men det var tungt och jobbigt. Han orkade, det gick inte längre. Och när det var som jobbigast så ropade han till Gud. Och Gud hörde och Gud agerade. Han hjälpte honom, han lyfte honom upp. Så att det blev bra igen. Han lovade till mig att beskydda om Guds änglar som skyddade David därefter. Så är det med dig också. När du känner det riktigt jobbigt. När du känner dig nere. Så ropa till Gud. Han kommer att höra dig och lyfta dig upp. Och vara med dig och beskydda dig. Varje dag, var du än är, om du är i skolan eller på fritiden. Överallt. Hör Gud vad du vill säga. Och han agerar. Ensamheten, engelska, inte bara ensamhet utan skin hunger heter det på engelska, eller längtan efter beröring. Alltså att någon ska komma nära, hud mot hud. Om man inte upplever det, närheten av en annan människa, så kan man uppleva ensamhet, meningslöshet och det kan skapa koncentrationssvårigheter. Närheten till en annan människa. Det handlar inte om relation, utan att man sitter nära. Man håller om varandra eller sitter väldigt nära varandra i bänken. Man nuddar och man kommer nära människor. Beröringen är viktig. När man forskare undersökte djur som föder och så slickar de bort den här kletet som är där. Jag vet inte hur många av er som har sett ett nyfött djur någon gång, men det är väldigt kladdigt i alla fall. Så kan man säga. De flesta barn hade sett det faktiskt. Jag ska inte göra någon undersökning här. Och då har man trott att det är de slickar av barnet eller ungen därför att det är kladdigt. Det är inte poängen. Ja, det heter kladdigt på närkinska eller något. Kletigt. Men därför att det som händer med barnet eller ungen är att när mamman slickar den nyfödda så startar en massa processer i kroppen så att djuret ska överleva. Det handlar inte om att bli ren, utan det handlar om att få närheten. Och så kickar igång saker som gör att djuret kan överleva. Okej, det var nej, jag läste. Okej, det här var något helt nytt. Jag har alltid trott att det var renlighetsprocess. Punkt. Det var ju väldigt fint att få bada, i alla fall slickad, i alla fall bli ren det första man blir. Nej, det handlar om att närheten, så att kroppen kommer igång. Så handlar det också om människor med små barn. Man gjorde en undersökning i Tyskland för många år sedan varför en del små barn dog på barnhem och så vidare. Och så upptäckte man att det fanns en sjukhus eller en avdelning på ett sånt här barnhem där barnen levde mycket längre. Och man undersökte varför det hade kunnat bli så. Och så upptäckte man på den avdelningen så jobbar en sköterska på natten. Och hon valde att varje natt ta upp ett barn, lägga det mot hennes hud och sen bär hon det hela natten på sitt bröst. Sjöng för det, vaggade lite och så fick det närheten. Nästa natt så bytte hon, tog ett annat barn. Det innebär att de barn som fick närhet till en annan människa levde mycket längre. Därför använder man den metoden fortfarande för tidigt födda barn, har jag förstått. En så kallad kängurumetoden nu för tiden. Att man behöver den närheten. Det räcker inte med en kuvös, massa slangar och apparater. Ett litet nyfött barn, människobarn, behöver också närheten till mamman eller pappan. Mänsklig kontakt behövs för att man ska överleva. Det händer någonting i kroppen när vi rör vid varandra. Och så var det där oxytocin. Det har hetat mycket konstiga saker i veckan, kan jag säga. Men vi valde att kalla det må-bra-hormon. Det är mycket enklare att säga. Därför är det som är. Må-bra-hormonet kickar igång när vi rör i varandra. Vi kramas, som är här vid fotbollsmål, eller håller varom varandra. Så händer det någonting med kroppen. Och det här är långtidsverkan. Det är inte bara så att man, om man håller handen på någon, att det, och så tar man bort den så stannar det. Nej, beröringen. Och så sätter igång, så sitter det ganska länge. Man har undersökt detta för att man märker att också att de som är massörer, de mår mycket bättre. Därför att de får det här, de förmedlar ju det. Men grejen är att de här hormonerna, de är åt båda hållen. Alltså både den som blir berörd och den som rör kickar igång på. Så därför mår massörer mycket bättre, för de knådar människor hela dagarna. Så att man känner att man mår dåligt om man går och masserar någon annan. Så kickar det igång. Ja, men för att beröring händer det någonting, det sticker. Det här må-bra-hormonet, vi behöver det för att de flesta av oss, de här flesta människor i världen, får det här naturligt. I relationer, bland vänner, man tar vid hand, vi kramas om, och att vi får de här, vi får mänsklig närhet på olika sätt. Men inte alla människor. Vårt land, Sverige, som är så fantastiskt bra, är ju bland de ensammaste länder i hela världen, sägs det i undersökningar. Människor som känner sig ensamma. Barn och vuxna där de som upplever att ingen vill beröra dem. Ingen kommer nära. Ingen kramar dem, ingen tar i hand, ingen håller en hand på axeln, ingen sitter ens nära dem. Och så håller man på att känna att livet, vad är det för mening med det? Därför att det är ingen som kommer nära. Det handlar inte om en nära relation, utan det är bara att nudda vid, hålla handen, klappa axeln, sitta nära i bussen kanske till och med, bara nudda vid varandra. Och så väljer människor hålla lite distans istället. Jesus gjorde likadant. Han berörde människor, de som ingen annan ville beröra. Ibland de spetälska. Sjukdomen som gjorde att människor blev utkastade från samhällen och byar och fick leva i ensamhet resten av sitt liv. Och jag vet inte om det var sjukdomen eller ensamheten som gjorde det värst. Tänk att få leva långt ifrån alla människor som har det fantastiskt trevligt. En klocka eller ropa att man var spetälsk och ingen kom nära. Ingen rörde vid dem. Ingen. Och så möter Jesus de här. Och så rör han dem. Han tar dem i handen och jag vet inte om det. Och så botar han dem från spetälskan. Om det är beröringen eller att de blir friska som är det bästa. Jag vet inte riktigt. Jag tror det är både och. Tänk att jag i flera år gått omkring, varit sjuk och ingen har fått beröra dig. Inte hållit i handen, inte klappat dig på pannan eller gett en kram. Eller inte ens komma nära. I flera år. Utan bara sätter det på avstånd. Den där mänskliga relationen, närheten. Och så kommer den, Jesus som böjer sig ner och sen tar han hudkontakten. Mår bra, hormonet kickar igång och så blir de friska. Men han rör också vid sina lärjungar. Han tvättar ju fötterna på dem innan han ska dö. Och för att tvätta fötten på någon annan, det måste man ju beröra. Det är ju lite svårt att sätta. Ja, det är om man står på långt håll. Det känns inte riktigt närheten om man står på långt håll med en stor spruta eller något så här. Spolar vatten på dem. Nej, Jesus han tar dem, böjer sig ner. Och så tar han foten i ena handen och så häller han vatten och torkar av. Han kommer ju nära dem, får beröring av Jesus. Det är det tillfälle där Jesus berör lärjungarna fysiskt väldigt tydligt. Han tvättar alla lärjungarnas fötter. Alla hade två fötter. Han tvättar dem två gånger, eller inte tvättar dem, han tvättar var. Det är ju en stund, det tar ju en stund. Tänk att få den beröringen av Jesus. Det måste ju hända någonting. Ja, poängen var ju att han skulle visa hur själva hierarkin såg ut. Att den som var ledare skulle böja sig för de andra att betjäna. Men jag tror också att poängen var ju att för snart skulle de ju gå in i svårigheter. Att ge dem lite må-bra-hormon så de skulle klara av det där. Svårigheterna när Jesus skulle dö och uppstå. Kaoset som skulle följa dagarna efter. Han höll dem om foten. Beröringen från Jesus. Vi behöver alla den där beröringen. Jesus kan beröra dig. När vi pratade om det här på lägret och så hade vi den där sista kvällen och en del vittnade dagen efter att de hade blivit berörda av Jesus. Det hade hänt någonting. De hade blivit tyngden som de hade haft med sig så hade någon lyft av det. Glädjen kom in när man var berörd av Gud. När Jesus på något sätt berörde. Det kan han göra också dig. Beröra dig. Vad du än har för någonting ska komma till honom. Han kan röra vid det. För att beröringen gör att det blir mycket bättre. Du blir lättare. Inte kanske fysiskt men psyket här inne. Själen mår bättre. Du blir gladare. Livet blir bättre. Det är ju så att om vi beröring så läker det fortare också. Det är så. Kroppen är sån. Beröringen är viktig för oss alla. Och Jesus vill beröra dig. Alla människor. Grejen är med det här fysiska är att hur gör Jesus? Ja, ibland kommer han ju berör som han gjorde ibland på lägret. Så där bara händer. Någonting fantastiskt. Man blir berörd. Tårarna rinner. Man vet inte riktigt vad. Lite konstigt men inte otäckt, så beskrev de flesta, eller de som blev berörda där. Det var lite ovanligt och konstigt men inte otäckt. Det var något bra. Men Jesus kan ju också agera genom de som tror på honom. Jesus bor ju i människor så att du och jag kan ju vara Jesu ögon, öron och händer och armar. Du kan vara den som ser människor, du kan vara den som lyssnar och du kan vara den som berör. Du kan vara den som kommer med kramen, som lägger handen på axeln. Du kan vara den som ser och du kan vara den som lyssnar på människor som behöver bli lyssnade på. Gud har ju valt att använda sin kropp, dig och mig. Tillbaka till den där ensamheten då. Allt för många människor känner sig ensamma i vår värld, framförallt i Sverige. Det finns många bibelord om det, att Jesus är med och Gud är med. Jag tänkte läsa ett, det är från Josua 1 och 9. där det står så här. Där Gud säger till Josua: var tapper och stark, låt dig inte skrämmas, bli inte förskräckt. Herren din Gud är med dig i allt vad du gör. Det innebär att Gud är inte bara med dig när du är här i kyrkan eller på läger eller på bönemöte, utan du är också med, han är med dig när du är hemma, när du är på arbetet, i skolan. För många känner lite oro inför veckan som kommer, i alla fall bland barnen. Det är ny skola, nya klasskamrater. Det kanske har varit stökigt under vårterminen. Hur kommer det gå nu? Men Gud är ju med. Så kan vi också känna inför, vi har haft semester och ska tillbaka till jobbet eller en del har bytt jobb. Är Gud verkligen där? Ja, Gud är med i allt vad du gör, oavsett vad det är för någonting. Och så när läste vi citatet från en av mina favoritförfattare som säger: du kommer aldrig komma till en plats där Gud inte finns. Du kan flytta, resa bort, tilldelas en ny uppgift, inlagd på sjukhus, men rista in denna sanning i sten. Du kan aldrig komma till en plats där Gud inte finns. Det är viktigt. Var helst du är, när som helst, så är Gud alltid där. Ni vet en del som känner mig. Citat och serie, sådär tycker de det. Och även den här tycker jag om. Det verkar som att Gud är långt borta från mig. Och så kan det ju upplevas. Det handlar inte alltid. Känner man inte att Jesus är där, så finns han inte. Ja, men många blir berörda, men de flesta känner ingenting. Ja, men finns inte Jesus? Är inte Jesus med mig? Jo, det är han absolut. Men den här killen eller tjejen, vet inte vad det är, brottas med det där, funderar på att ha en sån här stjärn. Kikade, säger vi. Ja. Och så tänker han, jag kollar hur långt bort Jesus är. Och så ställer han sig och tittar in sin kikare. Jag kan inte se någonting, han är för långt borta från mig. Och så här kan det ju vara. Jag tror att vi tänker ibland, framförallt som vuxna, att vi känner ingenting. Vi ser ju inte Jesus någonstans. Men han är så nära att vi inte tänker på det ens. Vi ser inte att han är för nära på något sätt. Det är ju så i det här fallet som han har bara tittat vid kikaren, så han har sett Jesus. Det handlar inte om känslor alltid. Ibland händer det. Vi kan uppleva Guds närhet direkt eller genom andra människor. Men Jesus är också där om du inte känner någonting. Jesus är alltid närvarande. I Matteus 28 säger han att jag är med er alla dagar in till tidens slut. Om du är rädd, ledsen, ensam, drabbas av svårigheter, känner dig just ensam, kom ihåg det att Jesus är alltid med dig. Du är aldrig någonsin ensam. Det finns alltid någon som ser, hör och lyssnar och vill beröra dig och är dig nära. Det är Jesus. Om du har tagit emot honom så finns han här i ditt hjärta. Här inne. Det är ju fantastiskt att ha någon som är med mig varje dag. Även om inte kanske till och med föräldrar eller syskon ser mig. Ingen i skolan är lärare eller klasskamrater. Jag känner mig ensammast i hela världen. Så finns det en som älskar dig och ser dig, hör dig och berör dig. Och vill vara dig nära varje dag. Och det är Jesus. Kom ihåg det. Och många av oss har just smakat och sett att Herren är god. Att smaka, hur kan man smaka på Gud som avslutning? Ja, det är ju, jag frågade barnen om det och de sa att ja, men det är ju läsa Guds ord. Man ska inte äta av Bibeln, det ska man inte göra, tugga på det, är dumt. Men man kan läsa. Och på så sätt få in Gud. Smaka och se. Man kan också prova. För det är ju inte bara att Gud smakar gott. Han är ju god också. Snäll, vänlig, älskvärd, kärleksfull. Allt det där är ju Gud. God kan ju betyda olika saker. Både en smak och att någonting man är. Och känner du att det där, hej, det har inte riktigt funkat med Gud. Ja, men smaka Gud. Prova honom. Testa om han är så god som jag säger. Som Bibeln säger framförallt. Om ni inte tror på mig så tro på Guds ord i alla fall. Prova det. Smaka. Det är ju så ibland. Ibland jag hade en bekant för många år sedan som mina föräldrar kände dem, det var samma ålder och så där. Hon åkte runt och var sån här pros, jag vet inte vad det heter. Hon åkte prova serverade varor i butiker överallt hela Mellansverige i alla fall. Tyckte jag det. Men hon var sån, jag vet inte vad det heter. Men hon gjorde så, för man fick provsmaka nya varor. Allt vad det nu var från köttbullar till korv och till glass och allt. Ja, men ni vet, man måste ju smaka om man ska köpa bara. Det handlar ju om Gud också. Ibland får man, okej, funkar det här med Gud? Ja, men då får man prova då. Smaka lite. Och se om man är god. Du kan ju inte lita på vad andra säger. Om inte de säger att det här är gott, ja, det är väl gott då. Eller det här är inte gott. Man måste prova, smaka och se. Han om att testa Gud, pröva Gud. Han vill det. Att du ska äta av honom. Gå med honom. Låt honom lyssna. Be till honom. Kolla om han svarar. Läs Bibeln och se om det gör någon nytta. Men ät av Gud, smaka och se. Herren är god. Jesus, jag tackar dig för att du är god, Herre. Tack för att du älskar oss alla, vill se oss, höra oss, beröra oss och vara oss nära. Vi ber för var och en här inne. Både de unga lägerdeltagarna och andra som börjar skolan snart eller fritids, vad det nu är. Att du ska vara med dem och ska uppleva dig i veckan. Och även fast de inte känner någonting så är du där. Men också oss vuxna som ska till arbete eller bara är hemma eller vad vi nu har för någonting i veckan som ligger framför. Låt också oss få känna att du finns där. Uppleva det och tro det. Hjälp oss att smaka av dig varje dag. Läsa ditt ord, be till dig. Hur vi vet att du lyssnar och ser oss. Tack för att du är en god Gud. Och du är med alla människor. Alla människor. Hela tiden. Det är möjligt bara för att du är Gud. Du kan se, höra och beröra alla människor. Jag tackar dig för det, Jesus. Amen.